Amen. Vær så god, sitt ned. Takk til dere. Ja, så jeg elsker den sangen der. Amen, så det var litt for meg, tror jeg, i dag. Så herlig å se Guds hus full på søndag formiddag. Dette er den beste tiden på året, og beste tiden i uka, og beste tiden på dagen. Det er søndag formiddag i kirken. Så jeg vil igjen bare takke pastor Tormod, og takke dere alle sammen for at dere har tatt så godt imot meg og pastor Alexei, som nå har reist hjem. Og vi har haft så fine dager sammen med dere. Å komme hit til Stavanger, altså det er andre ganger, men jeg føler liksom som jeg er hjemme her. Og det virkelig, jeg har blitt så glad i dere og i byen deres, og også blitt veldig glad i menigheten her. Nå har jeg fortalt litt fra Russland og sånn på de andre samlingene, så jeg skal ikke gjøre det så mye nå. Annet si at jeg er så takknemlig å høre alle som sier at dere ber for Russland. Vi ber selvfølgelig i alle våre møter, så ber vi for det som skjer i verden. Vi ber for Ukraina, vi ber for alle venner og brødre og søstre der. Og vi ber om fred, vi ber for landet vårt. Vi ber om at den hellige ånd skal utgydes. Det er på mange måter veldig spesielle tider i verden, ikke bare der. Det finns andre konflikter også i horisonten, og vi har haft et par år med covid, og det er mye som ryster verden. Men vi har bare kjent en ting: i alt dette skal vi være mer frimodige enn noen gang, og forkynne evangeliet, og vise veien til Gud, og være sterke i bønn og overgivelse, og hjelpe så mange mennesker som vi kan. Vi er også veldig engasjert i menigheten i humanitært arbeid, og da, amen, Gud velsigne deg. Og på den østlige siden, kan vi si, av konflikten, der også er store, store humanitære behov, og der kan være vi med, der kan vi være med og hjelpe. Og vi kan alle gjøre mye, vi kan alle be sammen, og vi kan stå sammen og tro Gud for framtid, for våre land, for Europa og for verden. Vi bestemte sammen med pastor Torbjørn å kalle denne verden, denne helgen, det viktigste, og fokusere på det som er til syvende og sist det viktigste. Det er det som har med evigheten å gjøre, det som har med frelsen å gjøre. Derfor finnes vi i verden, for å være verdens lys og jordens salt, for å vise mennesker at Gud er en virkelighet, og det finns en vei til Gud, og den veien heter Jesus Kristus. Amen. Så nå skal jeg dele Guds ord med dere her i formiddag, og jeg kaller dette budskapet kjærlighetens ånd. Og så skal vi begynne i Romerne, det femte kapitlet, når Paulus skriver om Guds kjærlighet, og han sier det på en veldig litt sånn spesiell og veldig herlig måte. Romerne, skal vi si, det var Korinterne, vi finner Romerne. Romerne, det femte kapitlet, og i vers 5, så sier han at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og der må vi begynne i dag. Han snakker om Guds kjærlighet, han snakker om vi kan elske, og det finns mange sanger som er skrevet om la oss elske hverandre, la oss være gode med hverandre, men det Paulus snakker om her, det er noe mye mer, noe mye dypere. Han snakker om Guds kjærlighet. For at vi mennesker, vi kan elske også, vi er mennesker og vi kan være glad i hverandre og elske, men han snakker om Guds kjærlighet som har kommet til oss ved den hellige ånd. Og det er noen ting altså som er mer enn meg, større enn meg, noe som et menneske aldri kan gjøre eller lære av egen kraft, men som allikevel for Paulus er så virkelig. Den kjærligheten som Gud har, den har kommet inn i meg, i mitt hjerte, i mitt ånd, i mitt liv, ved den hellige ånd. Fordi at når vi tenker på den hellige ånd, og dette her er jo en karismatisk pinsemhet, vi tror på dåpen i den hellige ånd, og tror på hellige ånds gaver, så er det så lett at vi, da tenker vi på kraft, vi tenker på helbredelse, og selvfølgelig gjør vi det, tegn og under, men Bibelen taler også at med den hellige ånd kommer Guds kjærlighet inn i våre liv på en veldig konkret og på en veldig virkelig måte. Og det det som vi skal snakke litt om her nå i formiddag. For at når vi har denne titelen for helgen om det viktigste, og vi har snakket mye om å være en menneskefisker, og å være lys for andre, og skinne for Jesus, vise veien til Gud, så det sånn at vi kan ikke være et vittne uten kjærlighet. Kjærligheten det første, det begynnelsen, at jeg kan elske deg, jeg kan elske den jeg møter for første gang, på den måten som Gud elsker den personen. Og jeg tror, og jeg ber om her i formiddag, at ikke jeg bare skal kunne tale litt om dette, men at Gud gjennom sin ånd skal gjøre noen ting her i denne menigheten i våre hjerter idag. Så vi skal snakke litt om vad som skedde når den hellige ånd ble utgitt på pinsedagen. Men jeg vil begynne med vad Jesus sa, om du går til Johannes 13. Kapitel, om vad Jesus sa om at vi skulle elske hverandre. Det var veldig herlig, godt og varmt her i dag. Skal vi se, skal jeg ta med den her? Sånn, ok. Vad Jesus sa om at vi skulle elske hverandre. Han talte om det mange ganger til disiplene, men det her nok det mest kjente stedet i Nytestamentet. Johannes 13, vers 34 og 35. Så sier han, et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Og vi skjønner med en gang hva dette han sier til disiplene til oss. Dere skal elske hverandre. Men la oss bare dykke litt inn her nå, i begynnelsen av budskapet. Ja, hva sier han egentlig? Fordi at når han snakker da, så sier han et nytt bud gir jeg dere. Og det ganske sterke ord. Elsk meg, dette en kommando, dette et bud. Det jo ikke det vanligvis man skulle bruke om kjærlighet. Man skulle si, kan du være så snill og elske meg? Kan dere være så snill og være gode mot hverandre? Men Jesus sier, dette mitt bud. Og det, mine venner, det sier ni noen ting om hvor viktig dette Vi har ikke noe valg. Vi kan ikke velge noe annet. Skal vi være en kristen menighet på ordentlig, så sier han, dette mitt bud til dere. Og så sier han også, et nytt bud gir dere. Vet du, når jeg leser Bibelen, så jeg liker liksom å lese, og så stopper jeg, så sier jeg, ja, men hva mener han med det? Hvorfor sier han det? Ikke, iblant så leser jeg Bibelen som min trotter, og så, ferdig med dagens kapittel, nå kan jeg gå på jobb. Men man kan lese Bibelen på en annen måte, og jeg elsker det, og så tar jeg steg tilbake. Hvorfor sier han et nytt bud? Dette virkelig et nytt bud? Nei, altså, det står i 3. Mosebok, du skal elske din neste som deg selv. Så på den måten det ikke nytt. Men når Jesus bruker det uttrykket, så det klart at nå taler han om noe som nytt, som ikke fantes i det gamle testamentet. Han snakker om en åndelig dimension, om å elske over vår egen evne, at han gjennom sin ånd skulle kunne manifestere Guds kjærlighet i oss. Og han fortsetter og snakker om dette, så sier han altså at i vers 35, av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Og ok, han sier altså at vi skal elske hverandre på en måte så at alle andre ser hvor glad vi i hverandre. Og han tar jo i ganske friskt der, ikke sant? Og da spørsmålet, pastor, hvor bokstavlig skal vi egentlig tolke det han sier? Vi skal tolke det helt bokstavlig. Kjærligheten i denne menigheten mellom dere skal være så sterk at de som på utsiden skal se og legge merke til hvordan dere elsker hverandre og trekke en konklusjon, de kristne. Vi kan ikke sikte på noe lavere enn det. Si hva som helst, amen, halleluja, eller heia, eller et eller annet, ok? Vi kan ikke gjøre det. Og jeg pastor i Moskva, og der der jeg ligger lista. Altså, dette hva vi sier, hva vi tror vi ber om. Har Jesus sagt det, så det mulig. Ikke bare at vi har det veldig trivelig sammen, men at kjærligheten skal være så reell, så stark, så levande att vi blir känt i våra byer på den måten vi älskar varandra. Menighet kan ju vara känt på för många ting. En del menigheter är känt för måten man klär sig på. En del menigheter kommer aldrig vit skjorta och slips. Andra menigheter kommer aldrig shorts och en skiten t-skjorta. Men var man är i världen och det är helt grejt. Men vi ska inte vara känt för måten vi klär oss på. Alltså, vi hade tiden jag levde i Ofdal, så var det en väldigt väldigt känd musiker som blev känd. Han var väldigt känd. Han är med på flera Abbas och spelar på flera Abbas mest kända sanger. Och han blev sammen med en jente i menigheten, svensk, och blev frälst. Och jag husker när han kom till menigheten och han har festat med alla. Med alla kändisar, och han har varit överallt och varit med på allting. Och han kommer till mig, jag husker ändå, han gick runt och så med sola. Jag har aldrig i mitt liv sett så glada människor. Vet du, det är ett vittnesbud. Ja. Inte bara någon man hänger på vägen. Jag husker när jag studerade i Trondheim, så det var ett ganska stort studium, stora auditorium, många elever blev inte kända med varandra med en gång, men på slutet av skolåret så blev jag känd med en jente som var på samma studium som mig, och hon presenterade sig, jag presenterade mig, jag är Mats Ola, jag kör motorcykel eller jag liker akter liksom, och jag är kristen, och så sa jag, är du kristen, sa ja, men då skönjer jag, är det därför du är så glad hela tiden? Och jag vet att jag är inte sån hela tiden, men hon sa det. Hon sa det. Och det är nog med detta att det blir verkligt och det blir synligt. Det är vad Jesus sa och det är vad vi ska sträcka oss mot. Och inte låta någon ta den tron från oss att slik kan det vara. Så nu har vi ett bild här nu, cappuccino bild, har vi det på skärmen här. Cappuccino, ja, det har vi, ja, gratis cappuccino. Det här är för vår café i Moskva som vi kallar Matteus hus, för där spiste Jesus med toller och syndare, och vi har massor toller och syndare i Moskva, och de är alla välkomna till oss. Så det här är ett reklambild som vi brukar, och om du är ute och går i Stavanger så här, och så ser du det här gratis cappuccino, och så ser du dessa två medarbetare, och så stoppar du, men det var där väldigt, vet du vad du får lyst att göra då? Du får lyst att gå in, ikke sant? Och för det är bra reklam. Och vad är reklamen för menigheten? Vi ska vara känt för vår kärlek till varandra. Det är vad Jesus sa och det är vad vi ska tro på. Och jag hör mycket ting om menigheten vår i Moskva. Ibland hör jag bra ting också. Och ibland folk säger att det var en bra preken eller det var här i lovsång. Men vet du, det finns ingenting som gör mig mer glad. Än när jag hör detta, och det har jag hört många gånger, att folk säger att och jag kom till menigheten och jag kände att det var en sån atmosfär av kärlek där. Och därför så ville jag vara där. Och det är vad Jesus talat om och det är vad vi ska tro på. Och så ett uttryck till för vi går till apostelens gärningen. Alltså han säger då att dere ska älska varandra som jag har älskat dere, ska också dere älska varandra. Så han lägger en standard här. Och vet du vad? Alltså, jag har inte rätt att förändra den standarden. Ja, men det kan inte jag göra. Nej, men han sa, som jag har älskat dere. Och då, om vi ser på Jesus och hur han älskat, så ser vi ju en del ting med en gång. Han sa själv i Johannes 15, ingen älskar mer än den som ger sitt liv för sina vänner. Jesus kärlek var uppoffrande. Han var inte bara glad i människor, han var villig att offra och ge av sig själv till dig för att visa att han älskar dig. Hans kärlek var obetinget. Vad än du gör med mig, om du så korsfäster mig, så kommer jag att älska dig och jag kommer att be för dig. Slik var Jesu kärlek. Och den måten att älska på och säga, ja, men hur kan vi göra det? Ja, då det här vi förstår att vi tränger hjälp. Det handlar om något mer än vad jag kan göra som ett människa. Det handlar om att jag tränger hjälp och han har lovat att jag ska få hjälp. Lite fort här i Matteus det 14 kapitel och i vers 15 så säger Jesus, det som dere älskar mig, då håller dere bud. Och så säger han, jag vill be fadern och han ska ge dig en annan talsman. Eller i andra översättningen så står det en annan hjälper. Han säger det ska hålla mina bud, men jag ska ge dig en hjälper, säger han. Och i det 15 kapitel och i det 12 verset gentar han igen att detta är mitt bud, att er ska älska varandra liksom jag har älskat er. Och jag vet att jag kan inte göra detta, Mats Sola är inte sån, men jag läser i Bibeln. Han ska ge mig en hjälper. Han ska ge mig den heliga ande. Han kan utösa sin kärlek i mitt hjärte via sin ande, och då kan jag älska dig och älska andra människor slik Jesus gör det. Vad är ondens frukter? Jag vill tänka på ondens frukter. Ja, det är ju liksom kraft och frimodighet och under. Ja, men i Galaterna 5:22 så säger Paulus, men ondens frukt är, och vad är det första han säger? Kärlek. Det är ondens frukt. När den helige ande kommer över menigheten, kommer över oss, så begynner vi att älska. Och allt Guds folk sa. Amen. Okej, okay, så låt oss gå till Apostlagärningarnas gärningar. Och där begynner andra kapitel om att den helige ande blev utöst över disciplerna. De börjar att tala i tunger. Och nu ska vi se på idag vad som skedde med dem. Icke från en vinkel av kraft, hängn och under, men det som har med fällskapet och med Guds kärlek i den första menigheten. Och det första som jag vill visa dig, Apostlagärningarnas gärningar 2, är ganska enkelt att från pinsedagen så försvann all konkurrens. För att för pinsedagen så var det ett evigt spörsmål mellan disciplerna, vem är bäst? Vem är först? Och de diskuterade med varandra vem som var mest underlig, vem som förtjänte att vara samman med Jesus. Och så står det så här, nu tolkar jag ju lite här då, men det gör jag med god samvittighet. Det står i Apostlagärningarna 2:14. När helige ande har fallit, det är tusenvis av människor som kommer samman. I hvert fall 3, 4, 5 tusen människor som är där. Och så står det i vers 14 att då stod Peter fram samman med de 11. Och där ser jag något som inte har varit där förr. För att vi har läst om hur de konkurrerar och de diskuterar vem som är störst, vem som är mest underlig. Men nu på pinsedagen så står de där alla 11 samtidigt. Och alla 11 kommer fram, och en av dem, då Peter, lyfter sin röst och talar medan de andra står vid sidan av dem. Från idag är det ett team. Från idag arbetar de samman. Från idag så ärer de varandra. För att, alltså det var ju, vi var lite inne på det på bibelstudien här på morgonen också. Jag kan bara visa dig Johannes evangelium, det 20 kapitel. Här berättar då Johannes historien om när Jesus stod upp och de fick höra att graven var tom, och de var inte helt säkra på vad som har skett. Och så står det i vers 3, Peter och den andra disciplen, det är alltså Johannes själv, Peter och den andra disciplen gick då sted och kom till graven. De två löp samman, men den andra disciplen löp i förvägen fortare än Peter. Och tänker jag, men Johannes, varför skriver du det? Han kunde inte låta vara, liksom. Han och Peter sprang, men i all ydmykhet så sprang jag fortare. Men vad om jag skulle skriva, du skulle läsa i Korsets Seier eller något sånt, att Mats Ola skrev en artikel här att han var i Stavanger i Karisma på morgonen, var han och pastor Tormund ute och jogga, men jag joggade fortare och kom raskare. Nej, men då skulle du se, liksom, men Mats Ola var... Var det nödvändigt att skriva det? Jag husker när jag var som en bibelskoleelev, så hade jag en gammal bil, gammal rusten bil, röd Golf. Husker ändå 74 hästekrafter. Och då hade jag en kompis som köpte sig en ny bil. Och den var inmari fin, den var röd och svart. Och min vän, husker vi stod där samman, och vän min visade mig bilen och skröt av den. Och jag husker ändå liksom, jag följde mig inte så särskilt, var så fin, jag är så fin, jag är så fin där. Och så tillfälligt så säger vännerna, och bilen har 72 hästekrafter. Och min hade 74. Och jag husker, Anfin, Jag husker, det här var många år sedan, men jag husker fristelsen om att fortelle att mitt gamla skrett har 74 hästekrafter. Och det var någon sekunders kamp där. Och vad tror du jag gjorde? Vad tror du? Många tror att jag sa att min har 74 hästekrafter. Upp med en hand. Hur många tror att jag inte sa det? Jag sa det. I'm sorry. Jag har aldrig bekänt detta för Arnfinn, men nu... Och alla de som trodde jag inte sa det, tack kära vänner att jag tänkte så gott om mig. Men jag sa jag kunde inte dy mig. Och jag husker denne vännen så skuffad att jag hade med oss. Jag angrar mig en gång, Men vet du vad? Gud kan förändra oss. Disciplinerna blev ett team. För idag när de skriver om varandra, skriver Paulus om Peter och Johannes som gav ham bröder och honom. Paulus skriver om Peter och var älskade bror Peter. Nå jobbar de samman. Gud tog bort konkurrensen. Vi är en familj. Vi är ett team. Vi hjälper varandra. Vi uppmuntrar varandra. Vi styrker varandra. Vi jobbar samman. Vi är Guds menighet. Det skedde på pinsedagen. Amen. Så det var det första jag ville visa dig. Och det andra som vi ser så tydligt i Apostlagärningarna 2 att de uppdaget andres behov. För att när vi läser här så ser vi något som verkligen får oss att spärra upp ögonen. Apostlagärningarna 2 vers 44 och vers 45 så står det att alla de troende höll sig samman och hade allt fälles. De började att sälja egendelar och gods och delte ut till alla eftersom en var trängte det. Och det är alltså en generositet och omtanke som är lite av en annan världen. Och det är klart att detta hade funnits tidigare i disciplinernas liv, men då var alltid Jesus där. Det var han som sa vi kan inte sända folk hem sultna, vi måste ge dem mat. Det var han som snackade om de fattiga och så vidare. Men nu är Jesus borta, men vi ser att detta blir liksom ännu mer. Och varför är det slik? Jo, för att den helige ande, när han kommer över dig, så öppnar han ögonen dina. Och så ser du människor på en annan måte. Du ser de som har det ont. De som inte är här, som skulle ha varit där. Den helige ande gör dig bevisst på andra människors behov. Matteus 23, fem gånger så kallar Jesus, de skriftlärde fariserna på blinde. Fem gånger brukar han uttrycket. Han säger att det överser Guds barmhärtighet i det de gör. Och det ser inte människan. Det ser fysiskt, men det är blinde. Det ser inte de som tränger. Det lägger inte märke till dem. Det rör inte vid hjärtan deras. För att när disciplinerna följde Jesus så de hur han var. Han såg den kvinnan i Samaria som har varit gift fem gånger och så hur olycklig hon var och längtet efter äkta kärlek. När han stoppade med Zacchaeus så såg Jesus den mannen som säkert var rik men väldigt ensam. Så Jesus, jag vill bli med dig hem. Jag vill vara din vän idag. De såg hur Jesus mötte Matteus som kanske var en sån här partygutt och festade samman med vänner sina. Men Jesus såg hur olycklig han var och hur han längtade efter meningen med livet. Och så gick han hem till honom. Och detta är det som sker när den helige ande kommer över menigheten. För då kan jag se dig, inte bara som en person, men se dig som en som jag älskar. Och ditt liv är intressant för mig. Hur är det med dig? Och jag kan se och förstå att det finns människor som behöver mig i menigheten. Jag kommer inte bara hit för att synga och höra. Jag kommer för att träffa dig och höra hur det är med dig. Om det är någonting jag kan göra för dig. Detta är när den helige ånd bringer in i livet våres. En gång i menigheten i Moskva, vilken speciell historia helt, att jag var efter ett möte så gick jag lite runt i kafeterian så såg jag två jenter som satt lite sån här genert och drack kaffe samman. Så gick jag fram till dem och så sa hej, jag heter Mats Ola. Hej, jag heter Greta og Heta eller hva jeg husker helt ikke hva. Så satte vi her og så snakket litt med dem. Kommer dere hit til menigheten? Ja, vi har begynt å gå her, sa de. Og vi synes det så fint å være her, men vi skulle bare ønske at det var noen som pratet med oss. Vi vil gjerne bli kjent med folk. Og så tusen takk, sa de, at du kom og satte det her. Du vet, å elske ikke vanskelig. Det ikke noe vi ikke klarer. Det å ha åpne øyne, det å se omkring og forstå at i dag det noen som trenger meg her. Det ikke bare jeg kommer og går igjennom, men menigheten et fellesskap. Der vi bryr oss om hverandre. Der vi gjør ting for hverandre. Der vi leter etter den ensomme. Vi leter etter den som har behov. Vi leter etter den som trenger en oppmuntring. Og det ikke vanskelig å finne. Og det var det som skjedde på pinsedag. Så det en ting til som jeg viser deg også før vi ber sammen. Og det det at fra pinsedagen, fra den hele ånden ble utgitt, så elsket de å være sammen. Og i vers 46 så står det altså at de møttes i tempelet, de møttes i hjemmene, menigheten og husgruppen, og så står det at de brøt brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. Og nå sier jeg til deg at nå det mulig at Mats Ola overtolker litt av det her. Men når jeg leser det her, så ser jeg altså, hvor festlig de hadde det sammen. De holdt måltiden med fryd og hjertets oppriktighet, står det i min oversettelse. Og selv om de da hadde vært sammen i flere år med Jesus, så dette nye uttrykk i Bibelen. Det omtales ikke på den måten. Og det her står for någonting när det står att de spiste med fryd. Ja, vad betyder det? Då tänker jag att de syns det var så fryktelig moro att vara sammen. De längtet efter att vara sammen. Och när de kom så sa åh, så härligt att vara i menigheten. Åh, så härligt att vara i husgruppa. Slik var det. Och detta var mer än något mänskligt. Detta var vad Guds ånd gjorde ibland dem. Och hur de satte pris på varandra. Ja, men tänk på han och tänk på Händle och de fant nya vänner och fällskapet i menigheten blev det Gud hade villet för mänskligheten helt från begynnelsen. Och när det står om hjärtets uppriktighet, alltså vad betyder det att de hållt måltid med hjärtets uppriktighet? Alltså jag då tänker jag på familje. Alltså du på jobben och där Lisa här som jag ska gå, så kommer du hem och så blir du liksom hemma. Och sånn tenker jeg på at det var i menigheten. Altså, jeg har en familie, og den familien dere. Menigheten min familie, og med denne familien skal jeg være så lenge jeg lever, og så i all evighet. Og når jeg ser meg rundt i menigheten, så blir jeg ydmyk og tenker hvilken rik mann jeg at Gud har plassert meg her. Og jeg tror, amen, la oss prise Gud sammen. Och detta vad som skedde när den helige ånd kom över dem. Och det står där på slutet av kapitlet, sista verset i Apostlagärningarna 2, att de lovade Herren och var välsett av hela folket. Kan hon komma upp och ta en piano här nu? Och vad menes med det? Ja, jag tolkar det som att detta ett uppfyllelsen av vad Jesus sa. Och de ska se hur de älskar varandra och förstå att de är mina discipler. Folket så på dem och liksom nästan med missunnelse. Vad det som sker där borte? De var välsett av folket. Guds kärlek var synlig i Jerusalem. Och resultatet var att Herren varje dag, inte bara på sabbaten, inte bara på söndagen, varje dag så la han dem som lot sig frälse till menighet. Och jag läser rätt slik också att reklamen var så stor, stark och lysande. Guds kärlek var synlig i menigheten. Och folk kom på grund av det, upplevde Herren och blev frälst. Och jag tror på detta i det 21:a århundradet. Jag tror på detta i Moskva. Vi sträcker oss efter och vi ber över det. Och jag tror på det här i Stavanger för alla menigheter som måste vara representerade här idag och för dere i karisma också. Johannes skrev, 1 Johannes, det 4:e kapitel, 12:e vers, så skrev han väldigt enkelt, om vi älskar varandra da blir Gud i oss. Wow. Om vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Så det er ikke bare om vi vil at Gud skal være her, det er ikke bare at jeg strekker meg etter ham. Han må strekke meg etter deg også. Og elske deg også. For at om du tillater meg å bruke det uttrykket, det er det som Gud liker. Det er det som gleder han. Når vi elsker hverandre på en riktig måte. Og det finnes helt sikkert mye mer man kan si om det. Men det jeg forsøkte å vise deg i dag, at det skjedde noe når den hellige ånd kom over. Guds kjærlighet ble en realitet, og plutselig så var konkurransen borte. Plutselig så sluttet man å prate om hvem som var best, og man begynte bare å hjelpe hverandre, og man sto sammen og arbeidet sammen og ba sammen og tilbød sammen. En annen ting er, plutselig ble øynene åpnet, og man så behovene rundt omkring seg, og man var villig til å offre for å hjelpe hverandre. Og det tredje, ikke minst det tredje, man bare elsket å være sammen. Man lengtet etter menighetens fellesskap. Man kom til kirka med glede. Følte deg hvor rik jeg er. Wow. Det får være med i Guds familie. Så mye herlige mennesker det er her. Og alt dette ble et vitnesbyrd. Og det sier som apostelen Johannes, og det kan vel gå til at det var slik også. Det står ikke i Bibelen, men at Johannes, han overlevde alle de andre disiplene. Han var den eneste som ikke ble martyr. Han levde til å bli veldig gammel. Og det sies om han at når han helt på slutten av sitt liv, så var han så svak at han kunne ikke gå, så han måtte bæres dit han skulle. Og han var også litt enklere i sinnet og snakket mindre og mindre. Til slutt så sies det om at han sa bare en setning om og om igjen. Og det var: mine barn, elsk hverandre. Og så om det var sånn da, så var det Johannes til menigheten, den gamle apostelen, altså: mine barn, elsk hverandre. Elsk hverandre. Så bar de han hjemme igjen, og så neste søndag så bar de han tilbake, og ja, mine barn, elsk hverandre. Og jeg tenkte på det for å møte her. Om vi Tormod skulle leve så lenge, og bli så gamle, at vi må bæres til menigheten. Og vi har bare en setning igjen. Hva skulle det være? Hva skulle du si da? Det var bare en setning. Gi meg en Pepsi, eller? Nei. Hva skulle det være? Og Satan er at de vet ikke. Men jeg sier deg en ting. Johannes. Respekt. Den setningen han satt igjen med var: mine barn, elsk hverandre. Godt gjort, Johannes. En god måte å avslutte livet på og gå hjem til himmelen. Og måtte det være sånn med meg også. Alt Guds folk sa. Amen. La oss prise Herren sammen. Amen.